en podcast från Aftonbladet.
Ja, mardrömsstart på lördagen med fiasko i både längd och skidskytte. Men in kommer Walter Wallberg som en räddande ängel och ger oss vad då? Jo, Sveriges första OS-guld det här mästerskapet. Du lyssnar på Studio Peking med mig, Julia Karlsson. Och med mig i studion har jag Makoto Asahara. Makoto, min puls är fortfarande lite hög, så vad såg vi precis?
Ja, vi såg ju det som beskrivs som en av OS största skrällar hittills, den första stora överraskningen. För det var ju Michael Kingsbury, kanadensaren, som skulle ta det här, den regerande olympiska mästaren. Walter Wallberg har visat fin form, det är ju en spännande talang, haft lite andra platser i världskuppen och man hade ändå en medaljförhoppning. Sen går han och tar guld. Han har alltså aldrig vunnit en världskuppstävling. Han går in och gör 83-23 i sitt sista åk som sitter helt perfekt. Och ja, det är ju en saga verkligen att han gör det när det som mest betyder så mycket. När du har haft den här liksom bara fullkomliga bedrövelsen innan med då misslyckandet i skiathlonen. Därefter då skidskyttet, den snöpliga fjärdeplatsen. Och sen då också dessutom när den här tävlingen, den finaltävlingen i puckelpist inleds med att Ludvig Fjällström inte har marginalerna på sin sida. Felix Elofsson har det inte heller. Man känner bara att ja, men det här är bara mer skur än grädde på bedrövelsemoset här. Att, ja, det är en sån dag. Sen går Walter Wallberg ut och visar att det är mycket mer än en sån dag. Eller en sån dag på ett helt annat, mycket positivare vis. Så att med facit i hand så är det en succéartad första OS, första riktiga tävlingsdag i OS.
Ja, det är faktiskt helt absurt för medalj. Medalj hade man ändå förhoppningar om, men kanske inte ett guld så direkt.
Ja, men precis. Det var ju kanadensaren Kingsbury var ju superfavorit och han visade ju ganska tydligt direkt i första finalåket att ja, här har jag satt standarden. Wallberg gör ett kanonbra andra åk och sen då så har han ju allt i egna händer när han går ut som sista person i den här superfinalen, då det tredje finalåket som det kallas. Alla resultat nollställt på vägen och då har han ändå sett poängen stegra. Han har sett japanen innan som får väldigt bra poäng, sett till att även han gjorde lite missar där på sitt åk under mitten av partiet, får jättebra poäng och sen ett, ja, det som känns som ett guldåk från Kingsbury egentligen när han bara går in och ja, får över 82 poäng, jublet, man kände att ja, det där blir nog svårt att slå, men medaljchansen finns. Och sen får då, när 83-23 dyker upp på tavlan, så inser man, ja, den här 21-åringen har tagit ett OS-guld och det är ju helt makalöst. Och som sagt, verkligen någonting som övertrumfar alla former av bedrövelser som svenska OS-publiken fått innan. Det var ju sån, jag vet att jag har suttit här med liven här under dagen som vi har, och då har det ju varit otrolig besvikelse. Man tar det som ett fiasko OS. Det är ju alltid så här att man har förhoppningarna så högt och sen så sjunker de och att det inte blir som planerat. Här var förhoppningarna relativt höga, men det var nog ingen som vågade drömma om det här och knappt det här förrän vi var där i den här sista finalen med sex åkare kvar.
Mm, jag tror att man hade tänkt tvärtom kanske, att det kom något guld på morgonen och sen så eventuellt en liten puttrande pallplats på eftermiddagen. Men istället så fick vi Sveriges första OS-medalj någonsin i puckelpist.
Ja, det fanns ju med i Calgary som någon sorts uppvisningssport, men det räknas ju inte som en OS-medalj. Så på pappret är ju det här faktiskt den första riktiga OS-medaljen i puckelpist, den tredje i freestyle-grenen då genom tiderna. Och det är ju också en otrolig revansch för freestyle-gänget. Vi kommer ju ihåg hur det såg ut i Pyeongchang när man hade stora förhoppningar på någon som till exempel Henrik Harlow. Det var överlag ett stort misslyckande för alla våra freestyle-åkare som var ute där i, om det så var i slopestyle eller puckelpist eller vad det nu var. Här går Walter Wallberg in och sätter standarden direkt. Och det är ju, vi kommer att prata om det här ögonblicket tror jag även i slutet av detta OS och inte bara i början av det.
Ja, det är historiskt direkt. Och att han också är så ung, 21 år gammal, kommer in och bara bam. Det är helt magiskt. Vad tror du han, för jag tänker så här, han kommer in, har allting i sina händer. Vad går genom huvudet?
Ja, det han sa själv i segerintervjun därefter i Discovery var ju att jag visste att det här är mitt livs viktigaste åk. Samtidigt såklart, han hade varit överlycklig om han hade tagit en bronsmedalj eller en silvermedalj. En guldmedalj var ju svårt att tänka sig att han skulle kunna ta. Och det är ju det som är det häftiga med OS, att någon, en 21-åring som aldrig har vunnit en världscuptävling, kan gå in och göra en sån där. Att allting handlar om ett åk i slutändan som det gör. Och det är ju som sagt charmen med idrotten, det är charmen med de här sporterna, och det här är också en sport som de flesta inte tittar på så ofta kanske av den svenska idrottspubliken i allmänhet, och att man ändå får något sånt här efter då skiathlonen gick som den gick. Vi kommer ju in på det här säkert också med liksom tomma blicken hos Frida Karlsson, man såg därefter oroväckande i fortsättningen, det snöpliga i en fjärdeplats, den klassiska fjärdeplatsen som det svenska skidskytte mixt stafettlaget tog i en otroligt rörig skidskyttetävling. Och sen då när man inser att men det kommer väl att misslyckas igen, så får man det här OS-guldet, och det skickar ju en signal till resten av truppen också att det här vart ändå en drömstart trots allt.
Jag skulle precis fråga dig, vad ger det här för liksom förhoppningar till resten av freestyle-gänget, tänker jag?
Ja, men såklart att det stärker alla i gruppen. Det stärker ju hela OS-truppen att få en medalj och få framgång. För då blir det ju att men om den personen kan göra det, kan jag. Nu kan inte jag vara sämre. Det är ju den allmänna jargongen i en OS-trupp. Naturligtvis är det så även här. Och men man har också märkt att i den här sporten, i just puckelpist och i freestyle-sporten, det är inte så mycket rivalitet mellan de som tävlar. Det var ju mycket high-fives mellan de som var i finalen där vid målgång. Så jag tror nog att även freestyle världen, puckelpistgänget och liksom den communityn gläds väldigt mycket åt Walter Valves framgång här.
Vi ska ta oss vidare från den här första medaljen.
Vi går från duret i moll här nu, bara droppar rakt ner i avgrunden.
Det är sån jag är. Jag var ju nästan lite smånöjd där för att jag var så pessimist inför OS. Jag satt ju liksom under morgonen här och bara, jag sa ju det här. 12 medaljer totalt.
Det är alltid så här. Att du...
Ja, det är alltid så här, fjärde plats och tårar och liksom.
Tji fick du.
Och med rätta, känner jag. Jag är ju glad ändå, såklart. Men vi ska ta oss över till Petra som är på plats i Peking, som ska ge oss en liten update kring längdfiaskot. Ja, Petra, du var på plats i morse när det tyvärr inte blev någon pallplats för svenskorna. Kan du bara berätta lite, vad var det som hände?
Det var väl... Delvis en förklaring är att de kanske inte hade maximalt material, alltså under skidorna så var det väl inte de bästa skidorna de haft, och det är klart att det, då hänger man inte med, men jag tycker alltid också att det är tråkigt att liksom landa in på materialbiten liksom. Jag menar, Frida Karlsson är ju med och fightas rätt långt in i loppet, men inte på det sättet som vi kanske hade hoppats på, och normalt så tycker jag att hon borde liksom tagit sig in på pallen här givetvis.
Ja, Frida var ju märkbart lite skakad efter loppet.
Ja, Frida, om man pratar med dem som hennes mamma bland annat, eller även nu läkaren Jan Wall som jag pratade med precis, så är det ungefär så här att det är alltid dramatiskt med Frida. Det är liksom inte några mellanlägen, antingen är det jättebra eller också blir det alltid lite dramatik, och Frida var medtagen och hon har en problematik med att hon fryser och det är otroligt kallt om händerna och fötterna här, och hon var medtagen efter loppet, hon var tom, men det var ju också en stor besvikelse, och jag har snackat med läkaren precis nu och han sa till och med, hör du nu Frida skratt där här i bakgrunden, så vi kan höra ett skratt liksom. Så vi kan nog rapportera om att Frida mår bra igen. Hon har fått russin och choklad och återhämtningsdryck och hamburgare, så att hon börjar väl tina upp också, men det är klart att hon också är besviken. Det var ett stort lopp för henne och hon pallade inte hela vägen.
Nej, men det är stor press också, så första loppet.
Nej, men man måste ju tänka på att hon är ung, det är det som du säger. Hon har vunnit 6 är det väl VM-medaljer, men jag menar, det här är en första gången hon kör ett olympiskt spel, och det är dessutom så att hon kommer hit med stora förhoppningar på sig. Hon har kunnat slå i underläget lite tidigare, så att det ger henne ett OS så tar hon guld nästa, om inte hon hinner göra det de här kommande loppen.
Och på de andra åkarna, Ebba exempelvis, hur kändes formen där? Hon försvann ju ganska tidigt, vill jag säga. Men...
Ja, hon försvann ju där. Vi undrar vad som hände där efter skidbytet egentligen. Om det var att hon till och med trillade, för hon tappade enormt mycket. Men hon var otroligt besviken, Ebba, och framförallt på skidorna. Så jag är lite fundersam till hur som väl de verkligen har prickat i vallaborden. Och Det här är längdchefen Petter Mühlbachs första OS och det saknas en av de rutinerade vallarna Per Olsson är kvar på hemmaplan i Sverige på grund av covid. Så det där måste de justera redan till imorgon och framförallt till på måndag när Maja Dahlqvist och Jonna Sundling ska åka skate.
Ja, har ni hört något mer från Mühlbach?
Han pratade ju med oss efteråt där och sa att ja, det var väl delvis skidorna och de var inte helt nöjda med det. Men vi vet att de skulle ut och testa efteråt för att herrarna ska åka imorgon. Så att de har nog en del jobb att göra nu för att hitta lite bättre då på det är framförallt skaten som de behöver hitta bättre liksom glid på skidorna till imorgon.
Ja, och det är också Charlotte Kallas förmodligen sista OS. Och det gick ju så där för henne idag.
Ja, hon var också besviken. Och det man ska klart för sig nu när vi pratar om skidorna här, det är väl liksom att åkarna brukar vara väldigt försiktiga med att liksom kritisera vallningen och de vill alltid prata med vallarna. Men här är det ändå flera av dem som är ganska samstämmiga om att det var inte optimalt och det var inte riktigt formen det handlade om utan att de inte riktigt hade optimalt under fötterna. Och det är klart att då är det svårt att säga om det liksom, och bedöma helt och hållet liksom, insatsen. Men det är klart att över 3 minuter efteråt då är otroligt mycket som Charlotte var så att det var ju inte bra.
Nej, och det är mest skidan, alltså det är inte höjden eller kylan eller...
De har ju varit här nu i så många dagar och känt på det här och det är klart att Frida Karlsson är ju liksom påverkad av kylan en del. Hon har problem liksom med liksom att fötterna blir kalla och händerna blir kalla och det är klart att du gör det att du inte kan riktigt slappna av på skidan. Du kan inte stå lika bra på dem, du får inte ut maximalt kanske på varje tryck då. Men framförallt Ebba och Charlotte där, jag menar Charlotte säger ju, eller förlåt Ebba Andersson säger att jag är missnöjd, det var inte alls den goda känslan som man hade behövt få till där ute och jag tror de var också inne på jag tittar nu lite grann på vad Petter Mühlbach säger och att han säger också att den klassiska delen var bra men tycker att det finns liksom skate-delen som var lite för dålig då, så att,
vad betyder det för Frida inför framtiden? Är självförtroendet, har det fått sig en törn eller kan hon vända det här till nästa åk?
Nej, men jag tror att hon kan vända det här. Hon nu får äta ordentligt och återhämta sig fysiologiskt så tror jag mentalt är det inga problem utan då kommer hon komma väldigt revanschsugen till loppet på onsdag och kommande lopp. Så att, jag tror inte vi har sett det sista utav Frida Karlsson i det här mästerskapet.
Det där var Petra direkt från Peking. Så vi går från längd till skidskytte för där gick det inte heller riktigt som vi önskade i morse. Makoto, vad var de främsta problemen hos skidskyttelandslaget?
Alltså, det är en väldigt bra fråga för det här var ju en tävling som är väldigt svår att göra någon form av logisk analys av. För det här var verkligen en sån tävling där det här klassiska termen, det är skidskytte, allting kan hända. Den fick ju sitt ansikte på att det var alla lag förutom Sverige och Kina, tror jag det var, Kina faktiskt, som fick straffrunder någon gång under den här tävlingen. En straffrunda brukar vara ödesdiger i en stafett, men här så lyckades lagen på något sätt repa sig. Norge som vann, jag vet inte hur många straffrunder de slutade på, men de var ju uppe i 5 åtminstone, vilket är helt, det är helt sanslöst egentligen att de vinner och hur bra skidor de hade också. Och det var väl det som var problemet för Sverige, man åkte inte tillräckligt snabbt på skidorna. Hanna Öberg, sista delen av hennes första sträcka, den kändes stum, hon tappade väldigt mycket mark där på väldigt kort tid. Lite oroväckande form och skedde för fortsättningen. Elvira Öberg är ju snabb i spåret men kanske inte var riktigt lika så här extremt snabb som vi har sett henne vara tidigare under säsongen. Martin Ponsiluoma absolut godkänd och sen var det Sebastian Samuelsson som hade ett superläge här att slåss om medaljerna efter det sista skyttet men som ja, helt enkelt direkt tappade och så var det ju 3 andra lag som det handlade om i medaljstriden. Samuelsson gled ju in moloket där 40 sekunder efter täten och på den här snöpliga fjärde platsen så att det var nog skidorna som var problemet. Sen var det ju skidskytten själva väldigt tydliga med att de skyllde inte på vallateamet och att det var liksom att de blev bortvallade, att de var smörrebom på så sätt, men såklart att det var att det gick för långsamt ute i spåren. Det säger ju resultatet i sig, vilket ju också var Kinas fall ska sägas, men de var ganska mycket längre ner i listan.
Gick det för långsamt i skyttet också?
ja, det var inga snabba skytten, det var inga liksom distinkta skytten, det var ju många extra skott som behövde användas, men så var det ju för alla. Det var ju otroligt svåra förhållanden när vinden skiftade hela tiden. Det var ju allt ifrån ja, 3 meter i sekunden till plötsligt 9 meter i sekunden, och en vimpel kunde stå lodrätt åt ett håll och sen vågrätt åt det andra på en annan bana. Så det var ju väldigt mycket marginaler, det var väldigt mycket ja, alltså svårhanterade väderförhållanden, svårhanterade vindbyar som gjorde att det blev väldigt jobbiga skjutningar för dem. Så att det, såklart att det hade en påverkan. Sen tycker jag att det, en fjärde plats i det här galna kaosloppet där i princip alla hade problem, det är ingenting att dra några stora liksom fiaskostämplar från. Skidskytte är en sport där marginaler gör väldigt stor skillnad. Men det som är oroväckande är väl att det gick så pass långsamt i spåret som det gjorde i de viktiga lägena. Och det var ju det som blev fallet för Sverige den här morgonen.
Mm, vem tror vi... Vem visade mest form, om man ändå ska se någonting positivt i det här? Vem var formstarkast i dagens lopp?
Jag vill ändå lyfta Elvira Öberg åkningsmässigt, men det vet vi ju hur snabbt hon kan åka. Det är ju inget... det vet alla. Sebastian Samuelssons skytte också... alldeles lysande faktiskt.
Sista rundan var ju helt absolut.
Ja, där han hinner i kapp och liksom bara sätter de där skotten. Och det är bara det faktum att man inte tar straffrunder i de här förhållandena. Att man ändå, även om det krävs ett sista extra skott, du sätter det skottet, du undviker de där runderna. Det talar om en liksom mental styrka som jag tror vi kan få se prov på. Ge kanske medaljer längre fram i det här mästerskapet, eller spelen då. Det tror jag. Så att jag tycker inte det är läge att börja kalla skidskyttarnas spel för ett fiasko redan nu. Det är väldigt många tävlingar kvar och jag tycker såklart snöpligt med en fjärde plats, men fiaskoartat tycker jag det är för långt att kalla det.
Vi kommer igen helt enkelt, det är det du säger.
Lite så.
Ja, och vi ska också passa på innan vi rundar av för dagen att nämna de övriga, jag vill säga smågrejerna i dagens program, men det är inte så smått egentligen, men det enda jag oroar mig för också, damkronorna. Åkte på stryk mot Tjeckien.
Tjeckien är ett bra lag. Det ska man inte underskatta. Det är faktiskt ändå ett lag som är betydligt bättre på damsidan än på herrsidan. Vilket ju för sig också gäller Japan som har förlorat mot i premiären. Men såklart det är alarmerande. Såklart det är alarmerande att förlora skotten med 5-25 i första perioden som damkronorna gör i den här matchen. Det är alarmerande att ha 2 förluster efter matcher mot Japan och Tjeckien. När målet är att ta sig en kvartsfinal. Nu har du en måste-match mot Kina där du måste börja leverera. Men sen samtidigt, det är tydligt att det här laget är väldigt, väldigt långt ifrån den målbilden vi egentligen borde ha på ett svenskt hockeylandslag på damsidan. Så är det. Men det har vi vetat ganska länge att det är en lång väg tillbaka. Det här OS-et har absolut börjat mardrömsaktigt för dem. Men man är heller inte jätteförvånad sett ja, förutsättningarna.
Nej. Och sen ska vi nämna ditt lilla hjärtebarn, det du brinner för mest det här OS-et.
Ja, backhoppningen är ju trots allt en gren där Japan som ändå står mig nära har stora medaljchanser. Det måste vara att det faktiskt inte blev någon medalj för Sara Takanashi som var ett av de stora medaljhoppen. Men för första gången på 28 år en svensk backhoppare i OS. Frida Westman, född 2001, 21 år gammal. 17:e plats i sitt första OS. Kvalar inte det andra åket och får göra det också. Det är ju, jag tycker det är ett jättebra resultat såklart för en talang som kom med just på då, talangkvittot i OS-truppen. Och det är lite spännande dock där inför hennes första hopp där, det här första hoppet på 28 år för en svensk i en backhoppningsbacke i ett OS. När hon hade problem med skidglasögonen så stod där och liksom gnuggade på dem frenetiskt och lyckades inte få bort den här dimman. Det var någonting som var fel med det och man kände nej, hur ska det här gå? Till slut då, trots den pressen, trots den stressen som var när hon sitter där uppe och ser den här branta backen ner, tog på sig dem. Gör ett helt okej hopp som tar henne vidare på en 21:a plats då i den första rundan. Och sen därefter en jättefint andra hopp och en 17:e plats totalt på 175,5 poäng. 16:e plats till och med på 175,5 poäng. Det är ju ett strålande kvitto i sitt första OS tycker jag.
Mm. Höga toppar, djupa dalar. Det är så vi sammanfattar den här
OS-dagen. Det är backhoppning som sport när du åker upp där och sen vroom rakt ner liksom.
Så det är det var exakt så jag tänkte. Men och med det rundar vi väl av den här men extremt spännande och historiska premiärdagen för OS. Tack så hemskt mycket för att du var med, Makoto.
Tack själv.